Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av kommunikatören och poddaren Per Lindgren. Per har podcasten God ton tillsammans med Hanif Bali. Jag bokade dock Per på egna meriter före det senaste drevet mot Bali. Avsnittet handlar därför om Per Lindgren. Jag frågade Per före samtalet om situationen med Hanif och Per har förklarat att han inte kan uttala sig för Hanifs räkning. Min egen grundläggande princip när det gäller MeToo-relaterade drev är att inte delta. Detta är skärmdumparnas tid, med vilket jag menar att nu är ett bra tillfälle att ta skärmdumpar på de som deltar i drevet för eventuellt framtida bruk och vänta tills utredningen är klar. Jag vill också påminna dig som lyssnar om att det är valår. Ett valår som började redan på åminnelsedagen efter Utöja, då vänstern började kalla alla från Liberalerna och högerut för Breivik-sympatisörer. Att valåret skulle bli smutsigt var alltså givet. Lagom tills i vår kommer sossarna ha stöpt om sig till partiet för lag och ordning. Låtsas som att de alltid varit det, och du och jag kommer fortfarande att kallas rasister. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på Patreon.com, där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com/aronflam i ett ord med stora bokstäver, Aron Flam, via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. Swish 0768-943737. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa, så jag rekommenderar att du beställer ett exemplar nu, fotar ditt favoritcitat och lägger upp det i dina sociala medier med hashtaggen Jag älskar att bli citerad eller någonting ännu smartare som inte är lika långt. Jag kommer också att ge mig ut på vägarna tillsammans med Henrik Jönsson senare i höst, och turnén har fått namnet The Liberators. Det är i alla fall för mig en bokturné. Det är den bokturné jag inte fick göra eftersom covid kom i vägen. Så det kommer handla om Det här är en svensk tiger och rättegången mot mig. I alla fall min del av The Liberators. Henrik kommer, antar jag, tala om sin kommande bok Frihetligt självförsvar. Båda ges ut på Samistat förlag som finns tack vare ditt stöd. Så, den 19 oktober är vi i Uppsala på Katalin. Den 27 oktober är vi i Linköping på The Crypt. Den 1 november i Stockholm på Skalateatern. Den 2 november i Stockholm också på Skalateatern. Den 3 november Norrköping, Bron, Salong och Scen, Harris ovanvåning. Den 10 november Göteborg, Valand. Den 17 november Malmö, Slakthuset. Och biljetter finner du på www.theliberators.se, som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken merchandise och på första sidan. Innan jag presenterar Per vill jag också meddela att Dekonstruktiv kritik nu har släppt sina första reaktionsvideos, det kidsen kallar reaction videos. Med David Eberhardt som sällskap har jag spelat in när vi tittar på SVT:s Från savannen till Tinder med Belinda Olsson. Som du som följt den här podcasten länge vet har både jag och David försökt sälja in den norska tv-serien Hjärnevask till SVT vid upprepade tillfällen. Det är en serie som kom 2010 och i förlängningen bidrog till att stödet för genusvetenskapen i Norge drogs in. SVT vägrade givetvis att sända serien trots att de hade erbjudits att ta den gratis i princip av Harald Eia som skapade Hjärnevask. Och de vägrade när jag erbjöd dem att göra den och de vägrade när David Eberhardt och Erik Hörstadius ville pitcha sin egen version av Hjärnevask. Istället lät de den tidigare extremfeministen Belinda Olsson göra upp inom citationstecken med feminismen, alltså hennes egen tidigare extremism i serien Fittstim 2014. En serie som bidde en tumme och inte ledde till någonting alls. Nu har hon istället fått chansen att göra det igen i Från savannen till Tinder. Trots att definitionen av galenskap är att upprepa samma handling och förvänta sig ett annat utfall. Jag och David bestämde oss alltså för att titta på serien tillsammans och filma våra reaktioner. Längre avsnitt finns exklusivt på min Patreon och kortare, tajtare klipp släpps till allmänheten på min YouTube-kanal som du hittar genom att bege dig till YouTube och söka efter mitt namn, det vill säga Aron Flam. Vi hade väldigt roligt när vi spelade in dessa klipp så jag hoppas att de roar även dig. Du hittar dem som sagt på min Patreon, min YouTube, i mina sociala medier samt på hemsidan aronflam.com. Per Lindgren är jurist, kommunikatör och podcastare. Trots att jag följt honom på Twitter länge har vi tidigare bara träffats som allra hastigast i vimlet. Jag bjöd in Per för att lära känna honom lite bättre och dels för att diskutera det kommande årets spektakel med honom då jag har uppskattat att lyssna på honom i hans egen podd God ton. Att det sen kom att handla en hel del om UFO:n är en ren slump. Med de orden presenterar jag Per Lindgren. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Per Lindgren.
Tack så jättemycket.
Så jag vet ju att du inte gillar presentationsrunder. Och det presenterar mig med något av ett problem. Därför att jag brukar nämligen ställa den extremt breda frågan, vem är du? Mm. Som första fråga. Mm. Men när jag ringde dig för att spela in det här så... levde jag fortfarande i villfarelsen att du var med i Moderaterna.
Just det.
Och sa att det kan vi prata om. Och då sa du, nej, jag är inte med i den där jävla skitsekten längre.
Det har jag aldrig sagt.
Nej, för jag tror att jag citerar dig nu verbetum.
Ja.
Så vad menar du med den jävla skitsekten?
Jag har absolut aldrig kallat dem för en jävla skitsekt, även om det finns kanske fog för att göra det. Nej, alltså jag jobbade ju i Moderaterna i drygt 7 år, nästan 8 år. Mm. Som i lite olika positioner, bland annat politisk sakkunnig. Med ansvar för då konstitutionsutskottet. Men numera så är jag en fri fågel, kanske ett högertroll i vissas ögon, jag vet inte. Men så nu är jag inte, nu jobbar jag inte för Moderaterna.
Nu jobbar du för skattebetalarna.
Exakt, så nu jobbar jag med kommunikation för skattebetalarnas förening.
Och det ligger dig närmare hjärtat. Men hur blev det Moderaterna alltså, till att börja? Hur blev det Moderaterna från början då?
Alltså Moderaterna blev det från början genom något av en slump. Jag pluggade juridik i Uppsala och då var det så att samtidigt som jag pluggade så pluggade också en kille som heter Carl-Oskar Bolin. Han är riksdagsledamot för Moderaterna. Han sitter på Dalabänken. Och vi lärde känna varandra lite där. Och jag gjorde en praktik på en advokatbyrå och snubblade då över ett lagrum som jag tyckte var jävligt sossigt. Det handlade om någonting som heter främjandeförbudet. Och det handlar om alltså att om du driver en spelhåla som har liksom illegala spel här i en källarlokal, då kunde man göra reklam för den spelhålan i Aftonbladet och Expressen, och det enda som skulle vara risken då för chefredaktörerna är att de får ett förbud vid vite, alltså det är ingen straffrättslig påföljd utan då får bara då blir de tillsagda att det där får ni inte fortsätta med, och fortsätter ni så får ni betala en slant liksom.
Vadå, så tekniskt sett så var det lagligt att göra reklam för illegala verksamheter?
Ja, men det var inte lagligt att eller så här, ja, det var i vart fall inte förbjudet straffrättsligt. Men det var förbjudet, alltså straffrättsligt, att göra reklam för exempelvis ett lagligt lotteri bedrivet i England. Alltså så att när Unibet skulle göra en annons i Aftonbladet, då riskerade chefredaktören böter. Vilket, alltså så här, då kan man tycka så här, ja, men pengar är pengar, vite eller böter, det är väl skitsamma. Men det är inte skitsamma, för det där är alltså att stänga ute legala aktörer från marknaden. Och jag tyckte det var liksom ett vidrigt system som är egentligen riggat för att bara göda den här mjölkkossan Svenska Spel, som jag tycker är en vidrig konstruktion. Lång utläggning, men det där blev då att jag blev irriterad på det, så skrev min uppsats i det ämnet och skrev på temat då främjande förbudets förenlighet med EU-rätten, och jag hade liksom tesen att det här inte var förenligt med etableringsfriheten, och det fick jag för övrigt rätt i sen, för HD liksom landade i den slutsatsen som jag landade i. Och det här hörde jag
måste då. Någon högt uppsatt moderat ha tänkt att här har vi ett ljushuvud.
Nej, men jag tror inte det, liksom, de har inte den radan att så här, ja, ett ljushuvud och så fångar man upp det, utan jag skrek högt till Carl Oskar, hör du, kolla på den här jävla lagregeln, det här borde vi göra någonting åt. Och han tyckte det lät som en intressant grej, så hade vi lite möten, skrev lite motioner, ordnade ett riksdagsseminarium som blev jävligt uppmärksammat. Det var ju helt enkelt så att vi gjorde ingenting exceptionellt duktigt, ska jag väl ändå vara ärlig och säga. Det som var grejen är så här, att det här var ju alla tidningshusens födkrok. De ville ju kunna annonsera med hjälp av utländska spelbolag. Så det fanns ju liksom ett incitament för dem att rapportera om vårat riksdagsseminarium och sådär. Så det var ju liksom, alla var ju där. Så det blev bra spin på det, och då tyckte ju han då, men det här gjorde vi bra. Jag rekommenderade dig till lite tjänster i Moderaterna. Jag sökte några tjänster, snubblade på målsnöret några gånger, och så till slut så hamnade jag i KU.
Och det är ju också intressant, för vet du vad jag önskade mig i födelsedagspresent nu när jag fyllde 43 år här i somras?
Jag vet inte, en muffpin?
Nej, en ny konstitution.
Okej, vad skulle den innehålla då?
Jag tänkte mig negativ yttrandefrihet på första plats.
Mm.
Ja. Garanterad äganderätt i någon form på andra plats.
Mm.
Kanske rätten att bära vapen på tredje plats.
Ja, ja.
Alltså jag vill inte dra det för långt, för jag vill fortfarande liksom lämna lite utrymme att kompromissa om, och då kanske man ska slänga in det där med rätten att bära vapen, för då ja, du fattar, då förhandlar man bort det, så får man ändå liksom får man ändå mer om de där två första som jag anser alltså viktiga, och sen liksom tjänstemannansvar och förvaltningsdomstol och så där. Men det kanske man inte behöver skriva in i en grundlag.
Nej, men precis,
det är väl de, egentligen bara de två på första och andra plats. Nu fick jag ju ingen ny konstitution i födelsedagspresent, som du säkert märkte.
Nej, jävla snålt av din omgivning.
Jag fick en skjorta.
Ja, så helt lottlös blev du inte.
Nej, det är en väldigt fin skjorta och jag uppskattar den väldigt mycket. Men den värmer inte som en ny konstitution.
Nej.
Så hade det varit möjligt?
Alltså, jag tror inte det finns den breda folkviljan för det. Och man ska väl säga det, att alltså, sådana här grundlagsändringar generellt är ju sånt som man brukar... Alltså, KU är ett utskott, alltså KU är ju då konstitutionsutskottet. Så KU är ju ett utskott som skiljer sig åt ganska mycket från övriga utskott i riksdagen, i den meningen att... Okej, det finns vissa gånger det är väldigt mycket dragna vapen och stridigheter där. Men rätt mycket är det bredare överenskommelser och liksom inte alls så högt tonläge. Och det finns ändå en poäng i det, i att alltså när det gäller grundlagsfrågor och grundlagsnära frågor, så vill man att det ska hålla över tid, och det ska liksom inte vara någonting som man hoppar mellan liksom ena mandatperioden till den andra, och att det liksom är så här, jag ska säga, godtyckligt, nyckfullt. Liksom.
Nej, men jag är helt enig. Jag tycker att en riktig västerländsk liberal konstitution, den måste ju ha liksom saker som gör att den inte går att förändra för lätt. Men nu har vi ju 1974 års socialistiska konstitution.
Mm. Nej, men
och det är ju den som Centerpartiet just har föreslagit en förvaltningsdomstol för att...
Ja,
författningsdomstol för att liksom förhindra förändringar i grundlagen.
Just det, men precis. Men det gjorts en del på det där, alltså, i och med att alltså, uppenbarhetsrekvisitet, alltså, så här, att man kan lagpröva alltså, ute i de olika domstolarna runt om i landet, att man inte har en enskild författningsdomstol, utan man kan helt enkelt lagpröva på det sättet. Men du kan också, det man möjligen skulle kunna tänka sig är ju alltså att att du inte behöver anhängiggöra den typen av prövningar i ett enskilt ärende. Alltså att så som det är nu så behöver du traggla igenom hela liksom, maskineriet av domstolar innan man kan liksom, pröva ifall det är strider mot grundlag. Alltså ställt mot att en domstol borde kunna pröva det utan att det ska anhängiggöras. Alltså så här, om jag stiftar en lag, om riksdagen stiftar en lag, så borde en domstol kunna avgöra ifall den är i strid med grundlagen eller inte, utan att den ska tillämpa sitt konkret fall. Men nu som det är nu, så behöver det alltså vara ett konkret fall som ska anhängiggöra det i en domstol för att det ska överhuvudtaget komma upp till prövning. Den förändringen skulle jag vara för. Sen så frågan om att ha en författningsdomstol eller inte, alltså så här, jag tror inte det skulle fylla så himla stor funktion ifall man fick till den förändringen.
Nej, särskilt inte om man inte har en ny grundlag med negativ yttrandefrihet och garanterad äganderätt på första och andra plats.
Ja, ja.
Nej, men tror du inte att just de två sakerna saknas lite i vår grundlag? Alltså om du tittar på vår grundlag idag, alltså yttrandefriheten fick vi ju med EU inträdet. Och så tittar vi på det som är då...
Vad menar du med att vi fick yttrandefriheten i och med EU-inträdet?
Ja, vi hade ju väl tryckfrihet innan dess. Och sen yttrandefrihetsgrundlagen är väl en EU-anpassning egentligen.
Okej, okay, ja, det är mer än vad jag vet. För
1994 har jag för mig.
Okej, ja, det är möjligt att det är så.
Det är ju en individuell rättighet. Men även liksom om man läser Lissabonfördraget till exempel, så yttrandefrihet är inte direkt satt i första rummet, och det är behäftat med en del inskränkningar. De har liksom inte, till skillnad från amerikanerna som är så här, ja men du föds med yttrandefrihet och regeringen får inte hindra den. Och sen så får de ju det till viss del därför att man måste ändå alltid kompromissa. Men det är grundinställningen. Men alltså i Sverige är det så här, ja men regeringen ger dig de få rättigheter du har, och det här är det utrymme du har att yttra dig på. Varsågod. Positiv yttrandefrihet. Så om vi istället hade negativ och så sätter vi den först, tror du inte det skulle få effekt på hela samhället?
Alltså med negativ liksom? Menar du då att alltså, du får säga allting, men det måste på något sätt regleras för att du inte ska få säga det, eller vad menar du?
Nej, men alltså, det är skillnaden i filosofisk grundinställning. Så här, om du tänker på yttrandefrihet, så kan du tänka så att yttrandefrihet antingen är någonting du föds med, och sen så är själva grundinställningen till den yttrandefriheten att regeringen ska, statsmakten ska så långt som möjligt inte inskränka din yttrandefrihet som du är född med. Ja, eller så kan du ha den andra sortens yttrandefrihet, vilket är att staten skapar de rättigheter som medborgarna har, och den yttrandefrihet de får, det är det utrymme som staten från början har avgjort. Så det är två helt olika håll att se på yttrandefrihet.
Ja, men jag förstår, men jag menar, alltså, de lagarna som staten förvisso, liksom, alltså riksdagen då har stiftat, det kan man ju i sånt fall se som en kodifiering av den rättighet du i grunden som människa har. Alltså att jag menar, om du är en individ så är du född med vissa då grundläggande rättigheter. Alltså de mänskliga rättigheterna, varav yttrandefriheten är en av dem.
Absolut.
Och sen så då, om det har kodifierats i en lagbok, då är ju väl det egentligen bara för att det helt enkelt ska, för att det ska kunna, de ska kunna säkerställas. Alltså så att den dagen dina rättigheter inskränks så ska man kunna skydda dem på något sätt i en domstol. Men rätten som du har, liksom, alltså om man ser den som en slags naturrätt, då liksom att du är född med den, den har du ju oavsett vad det står i den lagboken enligt det synsättet då.
Det skulle man kunna kanske säga, men jag tänker mer på liksom att som grundläggande dokument, det här är ju en del av samhällskontraktet. Det är samhällskontraktet. Ja. Så om jag tittar på den grundlag vi har från 1974, så tycker jag att det i alla fall ser ut som att det trycks väldigt mycket på vad jag skulle kalla grupprättigheter. Och de här grupprättigheterna är givetvis individuella rättigheter också. Men liksom rätten att samlas, rätten att demonstrera, förena sig och bedriva verksamhet. Liksom.
Just det.
Så grupprättigheter trycker man väldigt mycket på, men individen tycks vara frånvarande. Och det sa väl också Gösta Bohman när de debatterade just den här nya grundlagen i riksdagen. När det begav sig, alltså i början av 70-talet, så sa han det att går den här igenom så är det döden för individualismen.
i Sverige. Mm. Ja, men det finns absolut betydande problem med de där rättigheterna, alltså vilka som får inskränkas och hur mycket de får inskränkas och på vilket sätt och sådär. Och det är väl uppenbart så att om man tar äganderätten så står inte den lika högt som vissa andra rättigheter. Och det är väl liksom ett utflöde av, precis som du är ute efter, eller så som jag tolkar dig, alltså det är väl ett utflöde av ur liksom det samhället vi lever i. Alltså att vi är ett left-leaning samhälle liksom, så att, alltså att äganderätten är inte, smäller inte så högt. Men det är dessutom så, alltså som, det som gör mig rätt upprörd är att jag fattar inte att den har flugit så mycket under radarn. Den här jävla Girjas-domen. Har du läst den? Ja, men det är en, och jag är ute på djupt vatten om jag liksom ska säga att exakt vad den handlar om, för att det är liksom det är en enormt lång dom och den är komplicerad och så vidare. Men den handlar alltså om äganderätt och den handlar om liksom samers rätt till mark upp då, och liksom vilka som får jaga och fiska, alltså jakt- och fiskerättigheter.
Men det beror det inte på till två olika rättssystem, hävd och bruks?
Ja, det är ju just det. Alltså att man då har erkänt denna hävd sån jävla dignitet, vilket betyder, alltså så som jag läser den domen, jag kan inte läsa den på annat sätt än att man har alltså klippt av vingarna av riksdagen. Att riksdagen, om de skulle finna att det finns anledning att stifta lag i annan riktning än den här praxisen säger, så kan de inte det. Eftersom att samerna har haft den här rättigheten så länge. Och jag blir helt tokig på det. Alltså jag kan inte fatta hur man kan, hur en domstol kan runda riksdagen. Och det är det jag menar har skett i det fallet. Och det har ju skett då på bekostnad av, alltså så som jag ser det så har det skett på bekostnad av äganderätten.
Varför det?
Ja, men alltså för att,
för Sverige har ju skrivit på ILO om ursprungsfolks,
ja, men de har väl inte ratificerat. De är väl inte.
Jaha, är det så? Vi har skrivit på men inte godkänt den liksom.
Jag tror inte det, i vart fall inte helt fullt ut. Men nej, men alltså så här, vad det handlar om är att, alltså så här, det finns liksom olika som gör anspråk på ägandet, och då hävdar man att den ena har bättre rätt av någon slags historiska skäl.
Mm.
Och ja, det kan man väl tycka eller inte. Men det måste ju fortfarande vara så att det är riksdagen som stiftar lag. Och om man skulle säga att ett utfall i en domstol är på något sätt oönskat, så måste ju riksdagen kunna stifta lag i annan riktning.
För att ändra det?
Ja.
Ja, jag känner ju inte till det här fallet.
Jag kan möjligen ha missuppfattat det, men jag har inte hört någon som har förklarat. Alltså jag har försökt att förstå det där fallet. Jag har inte hört någon förklara det fallet på ett sätt som inte ger den effekten. Alltså de går tillbaka till typ gamla texter på så här 400-talet typ. Nej, men alltså det är så här, de går tillbaka skitlångt i den här domen bara och för att liksom jag menar inte 400-talet, men liksom de går tillbaka till urminnes tider liksom, för att härleda denna rätt till då dessa samer. Och liksom så här, oavsett vem som har rätt eller fel i sak, så menar jag att det är rätt stötande att riksdagen har blivit vinklippt av en domstol.
Möjligt. Alltså med tanke på den riksdag vi har, så kan jag inte påstå att det gör mig ledsen.
Nej, nej.
Faktiskt.
Nej.
Men så, okej, så du ger dig i slang med en moderat som heter Bolin. Mm. En riktigt skum typ. Som drar in dig i massa skumraska affärer, och så får de upp ögonen för dig, de här skurkarna i riksdagen.
Du jobbar som en slags rubriksättare.
Jag har en viss erfarenhet av det. Jag
är inte helt förvånad.
Men det är ändå ingen som skriver om den här podcasten i mainstream media. Så du behöver inte oroa dig.
Ja, det är skönt.
Du skulle mer eller mindre, tror jag, kunna erkänna att du har dödat ett barn utan att, alltså de gör vad som helst för att inte skriva om det.
Blänkar i Russia Today istället.
Ja. Men så för jag menar, du är utbildad jurist. Det finns ju mycket man kan välja att jobba med. Mm. Om man är jurist. Men på något sätt så drogs du till politiken ändå.
Jo, men jag har alltid varit samhällsintresserad. Men det där var ju väldigt mycket att jag bara halkade in på det. Eftersom att det var en fråga som jag brydde mig om. Jag hade länge liksom känt mig som moderat. Så jag hade röstat på Moderaterna och så vidare. Men jag hade aldrig varit engagerad i någon ungdomsförbund eller sådär. Liksom. Men jag brydde mig om den frågan och så, ja, så fanns det en öppning helt enkelt. Och då tyckte jag, men det där lät ju spännande. Det är en spännande miljö att jobba i. Alltså riksdagen är jävligt spännande att jobba i. Så det var, jag tyckte det var kul. Och frustrerande och allting annat som man kan tänka sig att det är.
Men sen lämnade du alltså den där jävla skitsektorn. Vad var det som hände?
Nej, men det, jag tror att det hände ingenting radikalt annat än att jag ville testa något annat. Jag hade varit där i drygt 7 år. Eller nästan 8. Och jag ville röra på mig och testa något nytt. Så då bytte jag jobb. Det är mycket odramatiskt.
Ja, det är beklagligt med tanke på att vi sitter och spelar in. Men, och sen så blev det podd med Hanif Bali.
Mm, eller det blev podd faktiskt under tiden jag jobbade där.
All right.
Och det var en sån där grej som... vi berättade aldrig det för partiet, att vi startade den. Det var ju vissa som... Det är många som har trott att det här är någon slags podd som är så här, som initierad av Moderaterna, liksom att vi har gått Moderaternas ärenden. Det var ju tvärtom så att vi startade den här och sen så kom jag ihåg hur en av mina chefer kom in i mitt kontor och sa, efter att vi hade släppt första avsnittet, han bara, jaha, här kan vi inte låtsas som att den inte finns. Det hade varit snyggare om du sa det innan, men vad fan, bra första avsnitt. Mm. Sen så pratade vi inte mer om den.
Ja, därför att jag lyssnade faktiskt på första avsnittet igen här.
Åh, fy fan.
Inför att du skulle komma hit.
Vilken jävla ångest.
Du har ångest för det. Okej, okay, intressant. Ja, men lyssna på det här.
Alltså, jag är svag för kreativt arbete. Och jag tycker det här känns som en ganska, ja, men en kreativ process. Mm. Så jag tycker det ska bli riktigt roligt. Men jag är också ganska nervös, måste jag erkänna.
Ja, du kommer bli av med jobbet på grund av det här. Du vet det. Det här är, det är kört.
Ja, jag sitter på en krutdurk. Ja.
Blev du av med jobbet på grund av podden?
Nej, det sa han inte riktigt ut.
Okej, så profetiskt var det inte. Vi fortsätter bara lite till, så ska vi höra lite till.
Jag tror det var på Aron Flams podcast. Ja. Jag släppte det först.
Ja, så jag blev ju då uppringd av en kompis som bara så här, ja, men vad kul det här med podcasten och bla bla bla. Och han känner Aron lite. Så jag tänkte såhär, vad fan, aha, okej. Men vad, så här, för han nämnde då att, ja, men jag hörde med Aron och du vet sådär. Jag bara, okej, men Aron, hur vet Aron det här? Ja, men han var ju Arons podcast. Och så blev det så här, det blev så jävla meta alltihopa. Jag fattade ingenting.
Så jag känner mig också lite skyldig till att den där blev av, antar jag. Eller?
Ja, det är ditt fel alltihop. Jag snärjt den här planen listigt.
Vem var den här kompisen?
Gustav Hammarskjöld.
Det var det alltså?
Ja.
Hmm. Ja, okej. Okay. Hur länge har ni känt varandra? Får man fråga det?
Jag och Gustav?
Ja.
Alltså, vi är från Sollentuna båda två. Han är ju från början min äldre brors kompis. Men vi måste ha känt varandra. Fan, det är länge alltså. Vi måste ha känt varandra sen han gick i gymnasiet och jag gick i högstadiet liksom. Något sånt.
Så väldigt länge?
Ja.
För han tyckte också att jag skulle fråga dig om UFO:n. Ja. Är det du som har fått in Gustav på UFO:n?
Det är Gustav som har fått in mig på UFO:n.
Mm. Ja, han försökte med mig här förra hösten när vi var i Portugal i 10 dagar. Ja. Så försökte han få in mig på UFO:n. Men jag...
Men du, vadå?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
That's interesting.
Jag är helt okej med att det är UFO:n här och har varit här i tusentals år antagligen. Jag tycker också att du säger någonting att de inte verkar vara så pigga på att söka kontakt med oss.
Mm.
Och där lämnar jag det, därför att det är så otroligt mycket oklart. Alltså, det är ju...
Men det du sa där är ju extremt långtgående för liksom en bredare allmänhet, om man säger så. Så det här att bara så här, han har försökt att få in dig, du är redan inne. Du tror att det har varit UFO:n här i tusentals år.
Jag är öppen för möjligheten att det finns annat liv i universum. Varför skulle du inte göra det? Och jag är öppen för möjligheten att det livet kanske har besökt oss. Och jag kommer inte börja bli misstänksam förrän de vill kontakta oss. För då tänker jag, okej, men hur tråkig är den här arten? Den vill hänga med oss liksom.
Ja, just det.
Ja. Så det är där min skepsis egentligen börjar. Jag skämtar såklart, men det har ju fram tills för något år sedan varit något av en knäppisfråga. Så jag,
verkligen.
I researchen för här så lyssnade jag också på när du besökte Agneta Sjödin då, som misstog dig för en professor i teknologi.
Jag vet, det var så jävla underbart. Alltså, för de som inte har hört avsnittet, det finns en annan person som heter Per Lindgren, som då är någon professor i, vad är det, datateknik eller något sånt där?
Någonting tekniskt, ja. Någon sorts ingenjör igen.
Ja, och du vet, jag är så jävla oteknisk. Det är det sista jag är liksom. Så hon hade förberett frågor utifrån det antagandet liksom. Hon var så här begravd i arbete, hon hade skrivit på en bok, hade så här 70 olika poddar att spela in liksom. Så jag tror att hon har gjort den här researchen liksom. Hon har gått in på Wikipedia en kvart innan jag kommer liksom.
Ja, det är inte helt lätt att googla Per Lindgren, ska du veta, för det finns många Per Lindgren, inte bara teknikprofessorn.
Ja, jag är ganska nöjd över det. Jag gillar att det inte är för mycket. Alltså, fy fan.
Det är lätt att vara anonym.
Ja.
Pröva heter Aron Flam, det är inte så. Jag är lite tacksam. Det har ju blivit vanligare. När jag var liten så trodde jag att jag var ensam. Och sen nu finns ju liksom Aron Etzler, Vänsterpartiet. Aron, vad heter han? I Sverigedemokraterna som nu sitter i kyrkomötet. Och det finns några Aron Lund. Jag minns inte vad han gör. Kanske en liberal. Det finns några Aron sen då. Men Agneta hakade ju på det här direkt. Som är UFO:n. När du väl...
Ja, så med grejen att hon har tydligen varit UFO-intresserad alltså långt, långt, långt längre än jag har. Alltså jag kan säga att mitt intresse liksom fröt till det kom någon gång efter 2017 när New York Times skrev om ett antal observationer i amerikanska försvaret. Och då blev det så här, jag kan inte säga att jag började tro på någonting där och då, utan det var så här, ja, intressant. Och sen så liksom har det bara matat på mycket med Gustavs hjälp. Han har liksom skickat en massa länkar och sådär till mig. Och men du vet, poddar och så vidare. Och så till slut så liksom bara brast då fördämningarna. Liksom, det blev liksom att så här, nej men det går inte att hålla emot längre. Det här är ju faktiskt någonting ändå. Sen så kan inte jag säga vad det är, men... Innan så har jag bara avfärdat det som att ja, men det är väl en dator som har hängt sig, eller ja, du såg en frisbee i luften liksom. Alltså du vet så här, jag har liksom avfärdat det bara, jag har haft totalt ointresse för det för att jag inte överhuvudtaget varit mottaglig.
Och det är väl en normal reaktion till att någon säger att små gröna män är här och pillar upp saker i rumpan
precis,
på människor.
Men det vill jag ändå säga så här, där är liksom, jag är inte ens där, eller ens, jag är inte där eftersom att det är inte liksom riktigt det som finns belägg för. Men det finns belägg för är ju exempelvis nu, alltså så här, men det som hände häromdagen är att man har permanentat en funktion inom amerikanska försvaret som ska alltså rapportera till kongressen om, alltså det heter inte UFO längre, det heter UAP, alltså Unidentifiable Aerial Phenomenon. Alltså de ska rapportera så här UAP-rapporter till kongressen årligen. Och den typen av institution, du liksom, okej, både du och jag är väl sådana som kanske är lagda åt hållet att man tycker att stater generellt lägger pengar på bra mycket skit, så man blir inte så här superförvånad över att stater gör dumma saker. Men jag skulle ändå säga så här, det ger väl ändå anledning till att ställa frågan, varför skulle man lägga en massa miljoner dollar på en sån institution? Om det överhuvudtaget inte fanns sådana observationer inom amerikanska försvaret. Och varför finns motsvarande funktion inom flera andra stater? Alltså funnits länge i Frankrike och så vidare, och Kanada och sådär. Alltså det här är ändå, liksom, det är där jag befinner mig i ett så här, alltså erkännandet av fenomenet. Och sen så här förståelse för vad det är. Ja, men det är ju liksom fråga B. Men liksom fråga A, den breda allmänheten så som jag förstår den, är inte på samma position som jag i fråga A, om man säger så. Utan där är man är på den positionen som jag har varit tidigare, i att man avfärdar det och inte intresserar sig för det. Och det tycker jag så här, den klockan är slagen. Liksom. Jag vill på något sätt bidra till att så här, folk ska fan fatta att det där är på riktigt. Det är på riktigt så långt. Sen så betyder inte det att det är gröna gubbar. Jag vet bara inte vad det är.
Liksom. Nej. Alltså jag är ingen så här TED Talks kille överlag. Jag tycker de är lite för peppiga. Men när TED Talks kom så hade de en föreläsning med en rätt intressant snubbe som jag för mig hette Steven Petranek. Och han hade listat de 10 troligaste sätten som jorden kunde gå under på väldigt snabbt. Och då var det så här att de magnetiska polerna byter plats med varandra.
Så du tyckte att TED Talks är för peppiga? Så lyssnar du på det här?
Det här tilltalade mig. Det här är ändå... jag tycker det är en viktig säger, fråga.
Minst vilka... peppiga jag har hört som ämne.
Men det är därför jag inte gillar dem i vanliga fall. Men det här var ju ändå liksom uppmuntrad. Någon som tog tag i en viktig fråga, nämligen att vi befinner oss på en jordklump mitt i rymden som ingen styr. Och den färdas med 30 000 km per sekund. Och det är helt alltid kaos. Liksom. Och sen så tänkte man, okej, men då har vi antagligen, vilka är de 10 troligaste sätten vi kan gå under på? Det tycker jag, alltså om det finns någonting man kan göra för att förebygga de här undergångarna så bör man ju göra det. Det var därför han gjorde den här föreläsningen. Och då var ju, jag tror det var plats nummer 3 var ju invasion från yttre rymden. Och det är ju för att i alla kontakter vi har haft med andra arter som inte har känt till oss innan har ju gått under. Så då kan vi föreställa oss att det enkelt skulle vara så för oss.
Ja, men visst. Alltså, ta bara en sån sak som att sprida sjukdomar. Liksom. Alltså, så här, det är inte helt ovanligt att man gör det när man kommer, alltså, så här, missionärer kommer ut i djungeln och ska träffa någon stam. Liksom. Så tar man med sig influensan och halva stammen stryker med. Liksom.
Precis, och jag tänker att är man så avancerad som man tar sig hit i ett rymdskepp, då vet man nog det och skulle göra det med flit i så fall. Men sen minns jag också när mexikanska flygvapnet, jag vet inte om det var 2013 eller 2014 eller något sånt där, de rapporterade mexikanska flygvapnet att de hade sett en massa UFO:n. Och jag stod ju på scen på den tiden mycket mer än de senaste 2 åren i alla fall. Så då blev ju skämtet såklart, har Mexiko ett flygvapen?
Fan, verkligen. Man blir lite småchockad. Men de lyckades ju fucka upp det där också. De hade en sån där UFO-observation som de stod på sig väldigt mycket runt. Som blev liksom debunkad på nätet. Alltså där man lyckades precis pinpointa vilket flygplan det var. Liksom.
Okej.
Okay. Det kanske var det.
Så jag missade det. Uppföljningen på det där helt enkelt.
Nej. Det var inte nödvändigtvis samma fall.
Men då vet jag att Mexiko har ett flygvapen.
Ja, det är bra.
Precis. Så nu kom vi av oss därför att vi kom in på det här Gustav. Har du andra intressen nu från i livet?
Ja, alltså jag är ju... senast igår var jag och såg AIK spöa skiten ur Göteborg. Jag är AIK-supporter. Följer AIK-fotboll väldigt mycket.
Och bor numera?
Var jag bor? Mm. På Norrmalm i Stockholm.
Okej, okay, men då kan, det är AIK-område. Jag växte upp i Solna, så jag borde tekniskt sett vara AIK-are.
Alltså, jag är uppväxt i Norrort, jag också. Jag är uppväxt i Sollentuna, vilket är ganska mycket AIK-fäste.
Okay.
Så det är från barnsben, liksom. Jag har fått med bröstmjölken nästan.
Ja, jag fick det förklarat för mig av min far att jag skulle heja på AIK eftersom jag fick frågor från de andra barnen på gården om vilket lag jag hejade på. Och då sa han, du ska svara AIK.
Ja, men det är klokt. Alltså, om man vill ha bollat tandraden när man bor i Solna. Liksom.
Exakt, men jag gillar ju inte grupptryck. Så
du gjorde det.
Så det gick faktiskt inte så bra för mig. Bortsett då från, för nu har jag blandat ihop allting, därför att jag hade listat alla frågor i en viss följd och så kom vi in på UFO:n, vilket inte tillhör vanligheterna. Men vi hörde ju just det här klippet när du förklarar att du ville vara med i god ton därför att det är en kreativ process. Varför har du den passionen? Eller liksom, har du andra konstnärliga ambitioner?
Jag har nog alltid haft liksom lite av en sån där kreativ ådra. Jag har ju till och med varit inne och snuddat lite på ditt humorspår också. Det här kommer du kanske inte ihåg, men för länge sedan så fick jag till och med testa att köra stand-up på din klubb som du hade då. Så alltså det där, jag tycker att det är jävligt kul att hålla på och jobba kreativt liksom. Och jag är nog inte helt tillfreds med att bara ha liksom ett så här, ordinärt kontorsjobb bara rakt upp och ner. Jag kommer nog alltid behöva göra olika kreativa saker vid sidan av. Jag har liksom alltid gillat att skriva, alltså så här, mer åt det skönlitterära hållet och liksom mycket sånt där. Jag har stort filmintresse och så vidare. Så att liksom att jag skulle nog inte bli en utmärkt revisor som bara jobbar liksom och sen går hem och så äter jag och sen sover jag. Jag behöver ha det här kreativa, ska jag säga, utflödet också. Och det, och även liksom, jag tror inte liksom en genomsnittlig lyssnare för våran podcast tror inte jag tänker på den som en så himla kreativ produkt. Men för mig är det ändå ett sånt arbete att man liksom får jobba med ett manus, tänka på och liksom analysera och liksom försöka vara lite rolig mellan varven. Liksom. Du vet, sådana här grejer. Jag tycker det är en jävligt kul process. Alltså.
Det märks väldigt tydligt.
Gör det?
Ja, det märks. Därför att jag tror att, jag menar, nu överskuggas du ju lite av din mer koleriska kollega, Hanif. Men när man lyssnar på podden, jag tänker på dig, jag vet inte om du ska ta det här som en förolämpning eller en komplimang, men jag tänker på dig lite som den politiska poddens Sigge Eklund.
Mm.
För det märks att du har en form på alla dina anekdoter, du väldigt vältalig. Jag antar att du har tränat in dem på något sätt eller tänkt igenom dem rätt ordentligt. Och sen så har du en ton som jag tycker påminner om hans anekdoter i hans podd en del.
Jag har faktiskt hört flera säga det. Jag lyssnar ju väldigt mycket på Alex och Sigge. Och jag kan inte säga att jag liksom har någon så här förebild i honom på något sätt. Men jag vet att det är flera som har sagt just det där. Jag tycker både Alex och Sigge är skitroliga. Jag vet att nu rynkar du på näsan bara för att du tänker på deras politiska ställningstagande.
Jag är inte så säkert på Sigges politiska, däremot Alex Schulman säger
rätt säkert. Jag tror att båda två är rätt vänster. Men jag tycker det är skitsamma. Jag tycker ändå att det de gör är jävligt roligt och bra liksom. Men jag kan inte själv se likheten mellan mig och Sigge. Jag ser inte det, men det är väl kanske att jag kan vara lite sådär flummig och sväva ut och liksom sådär kanske. Jag vet inte.
Men det är också så att eftersom jag misstänker att Hanif inte lägger riktigt lika mycket tid på manus.
Nej, han lägger nog ingen tid på manus.
Exakt, och det var väl det jag försiktigt försökte säga. Så blir det ju väldigt tydligt när man lyssnar på podden att ett, du är ju drivande. Det blir ju så när någon skriver manus och den andra måste reagera på det.
Fast ja, men jag vill ändå säga så här. När jag säger att han inte lägger någon tid på manus så lägger inte jag någon värdering i det. Jag vill ändå passa på att hylla honom. För jag tycker att han är så jävla skarp på att leverera utan manus. För mig är det lite av en trygghet också att ha ett manus. Det är så jag arbetar. Och han arbetar på ett annat sätt liksom.
Ja, han kommer släpandes på någon gammal rapport.
Ja. Jo, men visst. Men vad fan, då kanske det liksom blir bra. Jag tycker jag gillar ju också när det blir en dynamik. Alltså när det är lite olika. Alltså att man inte har... att man inte funkar exakt likadant. Det tror jag kan bidra. På tal om Alex och Sigge, de är ju rätt olika de två. Jag vet inte vad du tycker om deras podd, men de är rätt olika och det tycker jag bidrar till att det blir en stark produkt, att de kompletterar varandra liksom. Och jag hoppas att det är det som liksom har gjort att vi har fått en del lyssnare också, att vi liksom har lite olika drag, att vi inte är exakta kopior av varandra liksom.
Det tycker jag märks. Jag lyssnar ju med behållning på er.
Ja, kul.
Mm. Dock inte varje vecka. För jag är mer en läsare än en lyssnare.
Ja.
Men oftare än många andra poddar. Ni har ju också ofta intressanta ämnen. Liksom. Det är väldigt aktuellt hela tiden. Och sen är ni ju politiska insiders båda två.
Ja, men i någon mån är man väl det. Ni märker ju ändå så här, det går snabbt att komma... när man kommer på utsidan så går det snabbt att liksom... verkligen hamna på utsidan, men fortfarande har jag väl lite insyn i det där arbetet kan man väl säga.
För nu har ni gjort 145 avsnitt eller någonting den tiden.
Ja, kanske är det, jag har inte koll exakt, men någonstans där.
Och hur länge kommer ni hålla på?
Ja, det är en bra jävla fråga.
Ja, det är det.
Jo, men jag tror att vi kommer hålla på i 145 till i alla fall.
Wow. Det var väldigt optimistiskt. Och från en sak till en annan, för nu innan jag förlorar dig vill jag också veta, med tanke på att du är politisk insider och sådär. Nu är det ju valår.
Mm.
Så hur tror du att det här kommer gå för till exempel den där jävla skitsekten Moderaterna? Och misstänker jag, man skulle kunna säga värre saker än sossarna.
Mm. Ja, men alltså grejen är så det, jag vet inte. Du vet, jag är inte så jävla optimistisk lagd när det kommer till sånt här. Jag är mer så där. Alltså fan vadå? Om man bettar på att sossarna kommer bilda regering så brukar man ha rätt oftare än man har fel.
Mm.
Tyvärr. Och jag tror faktiskt inte att det är en undantag, även fast vi liksom, det skjuts som att vi bor i Juarez liksom, och man går till val på att ha lägst arbetslöshet i Europa, men har, vad är det, fjärde högsta arbetslöshet i Europa. Alltså det är ett land mer eller mindre i fritt fall i många delar. Alltså det ska inte överdrivas, men det är ju fan så att det finns många mätpunkter som har gått käpprätt åt helvete med det här styret. Men det är fortfarande så att det här landet har någon slags socialdemokratiskt DNA. Mm. Det är liksom det som är normalen. Att man firar sin midsommar, man firar sin jul och så röstar man på Socialdemokraterna. Och liksom det är med ett stort mått av bitterhet jag konstaterar det. Så därför så tror jag att det kommer inte bli annorlunda den här gången. Med exakt vilken konstellation vet jag inte, men jag gissar att det kommer vara den här så kallat borgerliga centern som kommer vara en del i den konstellationen.
Och då blir det Vänsterpartiet, Miljöpartiet, sossarna och Centern.
Ja, jag skulle tro det.
Och sen så har vi ett nytt konservativt block och inga liberaler.
Mm, det är ungefär vad jag tror.
För åker liberalerna ut?
Ja, det tror jag.
Då vinner sossarna?
Ja, jag tror att det är precis det som händer. Jag tror att Miljöpartiet kommer klara sig kvar. Det är min gissning, men vad sjutton är den värd? Men det är det,
jag har gissat massor med gånger och haft fel massor med gånger. Ja, så det är ju risken man tar när man gissar.
Ja. Mm. Nej, men det är väl det jag skulle tippa. Alltså det är ungefär så opinionsmätningarna har sett ut över tid. Alltså när man liksom, man kan ju känna ibland någon slags vind i seglen och för ett år sedan, eller så här, ett år innan valet så låg Moderaterna på de här siffrorna och sossarna på de här. Och alltså man hittar olika sätt att bryta de här siffrorna på liksom. Men okej, ge mig några mätningar där detta så kallat konservativa block som inte vill kalla sig för konservativa, där de är större än det andra blocket. Alltså, kolla på så här poll of polls som sammanställer de här mätningarna. Det ser ju inte riktigt ut som att man kommer lösa det. Så jag vet inte. Hittills så är inte jag så himla hoppfull tyvärr.
Nej, för om man tänker så här, om det inte är fritt fall, men det är ändå som en liksom en hyfsat sten i kälkbacke som vi hasar ner för.
Mm.
Ja. Hur lång tid tror du kommer pågå innan du ser någon egentlig förändring i Sverige? Tror du med Sveriges socialdemokratiska DNA att det någonsin blir en förändring?
Men alltså, det beror på vad det är man mäter, alltså på vilken del man kollar. Alltså, om man kollar på skjutningarna och så vidare så kommer vi ju säkerligen kunna få någon slags styrsel på liksom de mest alltså de här, ja men alltså att det skjuts mellan gäng och så vidare. Det måste väl gå med polisiära liksom, alltså, så här repressiva insatser liksom hugga huvudet av den draken, men jag tror att tryggheten i någon slags bredare mening, alltså det som så jävla provocerande kallas för vardagsbrottslighet.
Mm.
Alltså vilket det är ett sådant äckligt begrepp. Alltså för den som har blivit misshandlad eller rånad så finns det ganska lite vardag över den känslan. Det är liksom, det ska aldrig bli vardag. Men den typen av vardagsbrottslighet kommer vi ju leva med på en hög nivå, alltså under lång, lång, lång tid.
Resten av våra liv, tror
jag. Ja, precis. Och skjutningarna också. Men jag har större liksom hopp där. För att det finns någon slags... Alltså det börjar ju alltid med retorik. Men sen så går det vidare i faktiska åtgärder. Men nu finns det ju ändå från... Till och med från sossarna till liksom högen. En retorik om att man vill göra någonting åt det. Och att man vill knäcka gängen och bla, 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 bla. Om den finns och sen så finns liksom slampar, för att nu ska man ju kasta pengar i alla riktningar så att då kommer det bli fler poliser och så ger man dem fler verktyg, för att sossarna vill ju egentligen inte det, men de vill ju triangulera borgarna så att man inte kan säga till sossarna att de inte vill någonting i de här frågorna. Så då gör de ju det motvilligt. Ja, men då får ju likförbannat, vare sig de vill eller inte, så får ju polisen fler verktyg och så blir det fler poliser och så där. Och då går det väl att knäcka dem, gissar jag. Men det kommer ta tid även det.
Ja, jag ser för mitt inre öga, eller jag har sett för mitt inre öga i helgen, kan man säga. Det här är ju ytterligare en gissning, så jag kan ha lika fel som du. Men DN hade gjort någon stor intervju med en ung SSU-tjej i polisuniform, för hon är polis då. Så det var som att hon uttalade sig som polis, men de hade en liten parentes under en av bilderna på henne där det stod uttalar sig som SSU-representant. Och inte som polis.
De skrev ändå ut det. Det är ju mer än vad public service brukar göra.
Ja, och sen så lägger jag ihop det med alla de här socialministrarna som har avgått på sistone. Och så tänker jag bara, alltså lagom till typ mars så kommer sossarna komma ut som partiet för lag och ordning. Och alla andra kommer fortfarande vara rasister.
Exakt så. Ja, men det är ju precis så. Alltså, precis som Morgan Johansson när han blev alltså när han blev helt mörbultad i 30 minuter när han pratade om detta med språktest som ju har varit mer eller mindre samma som att sätta på gasugnarna liksom. Och nu är det fullt legitim politik. Det är
han lyckades ju inte svara alls.
Nej, men det behövs ju inte. Alltså sossarna är ett maktparti med en sån oerhört foglig väljarbas som är så här. De är ju med på precis vad som helst som politiskt innehåll. Alltså observera att det är sossarna som har avskaffat värnskatten. Alltså det här partiet har ju, de skiter ju allt utom makten. Så när de liksom från ena dagen säger en sak och skiftar till en annan nästa dag. Det är man ju helt van vid i det där partiet. För man har en grundförståelse för så här att ja, det handlar om makten. Och sen så liksom kan vi då, när vi har makten så kan man ju då exempelvis få utnämningsmakten så man sätter massa sossar på alla myndigheter och så vidare liksom. Och då är alla nöjda och glada och så lever det vidare. Och då nästa gång det är poll of polls och det sitter en bitter borgare i en podd och pratar om hur det ska gå i nästa val, så kommer ju den borgaren säga det jag sa, att ja, gissa på sossarna så har det rätt oftare än vad det har fel. För det är ju en mentalitet de har i det partiet. Och det är det som liksom, ja,
det är intressant att du säger fogliga väljare, därför att det är väl det parti som har flest kvinnliga väljare, är det inte så? Jag såg något program på SVT alltså bara förra veckan från att det här avsnittet spelades in då, där de gick igenom liksom kvinnoskrämman, tror jag de hade kallat programmet för. Det var den här, heter han Fouad Jadidi eller någonting, som har något så här snacka politikprogram på SVT. Och då visar det sig att det var ju jättedåligt, för Sverigedemokraterna har ju väldigt mycket killar. Och sen så visar det sig att sossarna har ju väldigt mycket tjejer.
Det var modernt och framåtblickande.
Ja, det kan ju vara det. Men nu beter sig ju sossarna med hjälp av sina väljargrupper som totalitärer. För att uttrycka saken milt. Alltså. Och det säger ju en del om svenska kvinnor i så fall.
Ja, det är intressant. Men det är väl just det. Jag tror att det är väl det där att man är foglig, för att man bara man litar på något sätt på att de som är vid rodret, de vet vad de gör, även om de gör det som jag tycker skulle varit fel ifall vilket annat parti som helst gjorde det. Så det är så här, ja, men de vet vad de gör i alla fall.
Ja, för de är goda. Ja, nej, någonting är ju helt klart väldigt, väldigt fel i det här landet. Så vad skulle du säga att vändpunkten är när det verkligen, när vi började ge oss ut från den här kältbacken? Är det Reinfeldt? Är det Persson?
Ja, men alltså,
är det stackars Juholts fel?
Ja, man måste koka ner
till Juholt. Kom in en vecka, ställde till det, drog.
Men Jens beror ju helt på vad det är vi talar om. Liksom. Alltså, man kan väl konstatera att liksom 2015 var ju liksom en enorm flyktingvåg som ju vi kommer, alltså så här, priset för den har vi knappt ens börjat betala ännu. Alltså om man kollar på den kriminaliteten och så vidare som vi nu ser, så är det ju i hög grad invandring som har kommit långt tidigare. Så att det är väl något förenklat att säga att att det är 2015 som är anledningen, utan det här är väl någonting som har löpt över väldigt, väldigt lång tid. Om vi nu pratar om just kriminalitetsdelen av det hela.
Men kriminalitetsdelen är en sak. Alltså, du kan koppla ihop den med narkotika som tydligen flödar nu, har jag hört. Inte för att jag någonsin skulle, men jag har hört att det flödar. Vi har deras både passiva och aktiva stöd till islamism. Alltså vi kan ju ta upp hur många kontrollpunkter som helst. Mm. De har ju, det är ju som att det här landet på 20 år eller mindre har verkligen har gått åt helvete. Ja. De har förstört liksom, ett av, det som påstods vara i alla fall ett av världens bästa länder i början av 80-talet när jag var en liten pilt.
Ja, jo, men jag håller ju med. Och, men det beror ju verkligen på vad det är man har för mätpunkter som sagt. Men alltså, så här, och var började det då? Ja, men jag vet inte. Jag tror att det handlar om en, så här, en mentalitet i Sverige också. Så här, det är så jävla nötta begrepp. Men alltså detta med åsiktskorridorerna är ju verkligen en starkt bidragande orsak till hela haveriet. Alltså för att hade man haft högre i tak, hade man haft större liksom, ska jag säga, tolerans för den öppna debatten och diskussionen och ifrågasättandet, så hade det kanske inte behövt gå så jävla snett som det har gått. Men det har ju liksom, det är ju på grund av att, ja men, den här Morgan Johanssonska mentaliteten, att man har liksom, man var rasist om man ville ställa krav på att folk skulle kunna svenska.
Ja, men han ville ju inte be om ursäkt för det han sa då.
Nej.
Till vem det nu var som hade tagit
Leijonborg.
Ja, Leijonborg. Mm. Så enligt Morgan Johansson så är ju Leijonborg fortfarande rasist.
Ja, men precis. Och det är ju det där. Alltså, det förhållningssättet, det är inte bara Morgan Johansson. Det skjuter ju liksom genom hela den här svenska folksjälen. Liksom, att man, det finns vissa saker som är förbjudna att tycka och säga och sådär. Och jag förstår att man kan tycka att i olika sammanhang så kan vissa saker vara lämpligare eller olämpligare att säga. Men liksom i politisk debatt så måste det vara bra jävla mycket högre i tak än vad det har varit i Sverige och än vad det är i Sverige. Och då får man ju möta varandra med argument istället för en massa labels liksom. Men de där, alltså att vi har satt stämplar på varandra har ju gjort att man har tystat de oliktänkande. Och det har blivit en jävla konsensuskultur. Och den är livsfarlig. Och det är nu vi skördar de ruttna frukterna av precis den konsensuskulturen. Så liksom, jag tror att om du skulle fråga mig så här, var började det? Ja, men det började i den delen.
Men skulle du säga att det är tabu i Sverige att erkänna att man har begått ett misstag?
Ja, åtminstone reservationslöst. Och det tycker jag tycker att det finns den typen av tendenser brett över det politiska spektrat. Väldigt många av de som är förbannade på svensk migrationspolitik och så vidare har den tendensen nu också. Alltså, hur många hade varit nöjda ifall Reinfeldt gick ut och sa så här, nej men vi gjorde fel. Alltså, jag tror att de som är förbannade på honom hade fortsatt vara lika förbannade eller kanske ännu mer förbannade. Alltså, förstår jag menar?
Är det så verkligen?
Ja, jag tror att...
För andra världskriget, biståndspolitiken till Afrika, vad kan vi ta mer? Narkotikapolitiken, islamismen, migrationen, integrationen. Mm. Allt.
Mm.
Allt. Jag vill bara, någonstans kan någon erkänna ett misstag.
Ja. Jo, men det är klart. Jag lika så. Men jag tror att det finns en grupp som resonerar annorlunda än du och jag. Alltså det finns ändå en lynchmobbsstämning som ger att så här, det är rätt ofta så här att man inte tjänar på att backa. Så jag tror att det är därför Morgan Johansson inte backar i det där läget. Alltså, han vet det, att om han backar så kommer han bara få en massa skit för det. Och jag tycker att man ska på något sätt acceptera de som gör fel, inte respektera deras fel, men alltså så här, på något sätt så här, tolerera de som gör fel i högre grad. Det är en del av att ha högt i tak, menar jag.
Mm.
Alltså, och det gäller ju framförallt då de som man blir galen på, som man blir förbannad på. Alltså, jag tycker att det hade varit så jävla välkommet ifall han hade erkänt sitt fel där. Och jag hade gärna liksom berömt honom för det då. Hellre än att tagit chansen att spotta på honom för att han till och med erkänner sitt fel. Förstår jag menar?
Absolut. Det enda enda moraliska misstag, eller vad man ska kalla det för, som jag har sett löna sig politiskt i svensk modern historia, det är när Gudrun Schyman gick ut och erkände att hon var alkoholist och Vänsterpartiet gick från liksom mellan 4-6% till 10% på ingen tid, för alla svenskar kunde identifiera sig.
Jo, fast det är ju liksom sådär, Det ligger ju i linje med våran syn på offerskapet också. Jag menar din och min, utan jag menar liksom den svenska synen på offerskapet. Hon har ju då sjukdomen alkoholism. Det är ju synd om henne då. Alltså det är inte alls på samma sätt som att hon på något sätt skulle erkänna att hon har gjort ett fel. Alltså så här, jag menar så här, han är ju mån om sin politiska karriär och sin födkrok som statsråd. Han vill ha kvar sitt jobb. Hade han erkänt sitt fel och hade han gjort det alla gånger han har fel, jag menar inte att man ska göra det alla gånger, men alltså hade han liksom erkänt en del av de fel han har gjort, så kanske han hade fått gå. Och det hade
och
ju varit
sen
bra.
Hade han gått 3 månader och så hade han fått jobb inom näringslivet. What's the problem?
Ja, ja, precis. Ja, nej, men inte för mig. Jag nej. Ser ju gärna att han går helst igår. Men jag menar, han resonerar ju så att han vill vara kvar. Och det är ju med den logiken han väljer att inte erkänna sitt fel. Jag säger inte att det är rätt. Jag säger att det är så logiken ser ut.
Ja.
Och då måste vi kanske, jag vet inte, man måste kanske på något sätt bereda en väg för de som erkänner sina misstag genom att inte vara genom att inte störta lynchmobbar mot dem. Men gör man fel som statsråd så får man fan med leva med att man ska avgå också.
Ja, det vore fantastiskt om vi hade den kulturen i Sverige. Mm. Det har vi dessvärre inte. Jag tycker ju att alla partiledare som förlorar val ska gå direkt och breda väg för någon ny. Mm. För det är så man gör i typ England och andra demokratiska länder. Men inte här. Så då har jag en sista fråga. Hur kan du ge filmen Magnolia 5 av 5?
Ja, men den är ju helt jävla excellent. Alltså, Philip Seymour Hoffmans roll... Bara där så är den ju uppe i 4 av 5. Bara på grund av Philip Seymour Hoffman.
Ja, han är fantastisk. Det ska erkännas. Men det finns många bra filmer med Philip Seymour Hoffman. Ja. Varför ger Magnolia 5 av 5?
Ja, men den är fantastisk. Alltså, det finns egentligen... Det är allting från liksom foto till musik till liksom skådespeleri. Alltså så här... Alltså Tom Cruise kan man liksom avfärda som en galen scientolog som springer sig igenom varje film, bara billiga eller så här bega actionfilmer. Hans rollprestation i den här är helt underbar. Och vad heter hon? Julianne Moore, en av mina favoritskådespelare. Också så här, alltså alla de här rollerna älskar de och älskar också jag älskar karaktärsutvecklingarna. När man följer varje enskild plott, hur de, alltså så här, deras egna enskilda bågar, hur de liksom når vändpunkter. Det är så tydliga vändpunkter. Och sen också så här, alltså fotot, en av de första scenerna, den kameraåkningen när de går genom studion. Alltså nu när vi pratar om det, jag kommer se den inom en vecka bara för att vi pratar om den nu. Den är så jävla bra.
Men då får jag fråga dig, så vad blir nästa, alltså, du behöver ju inte lägga ner Godton, men vad blir nästa kreativa projekt? För jag menar, förr eller senare så kan man ett kreativt uttryck som var nytt från början, och då vill man gå vidare, så blir det långfilmsmanus eller tv-serie eller blir det roman?
Ja, det är en jävla bra fråga, men jag har ju liksom 7001 sådana idéer, varav några kommer jag säkert pitcha till dig en vacker dag.
Jag ser fram emot det. Och tills dess vill jag tacka för att du kom förbi det konstruktiv kritik, Per Lindgren.
Tack så hemskt mycket.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Per Lindgren. Du finner Per på Twitter och i hans pod Godton samt på skattebetalarna.se. Länkar till alla finner du i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com, och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Glöm inte att Dekonstruktiv kritik nu har släppt sina första reaktionsvideos. Med David Eberhardt som sällskap har jag och han spelat in när vi tittar på SVTs Från savannen till Tinder med Belinda Olsson. Som du som följt den här podcasten länge säkert redan vet har både jag och David försökt sälja in en norsk tv-serie som kallas Hjärnevask till SVT. Den ligger på YouTube och du bör se den där. Det är en serie som kom 2010 och i förlängningen ledde till att stödet för genusvetenskapen i Norge drogs in. SVT vägrade givetvis att sända den här serien trots att de erbjöds att ta den av Harald Eia som skapade den norska versionen, och de vägrade när jag erbjöd dem att göra den, och så vägrade de också när David Eberhardt och Erik Hörstadius, som båda har gästat den här podden tidigare, ville pitcha sin egen version. Och istället så lät de den tidigare extremfeministen Belinda Olsson göra upp, inom citationstecken, med feminismen i serien Fittstim 2014. Och med feminismen menar vi då hennes egen tidigare extremism. Och den serien bidde en tumme och den ledde inte till någonting alls. Och nu har hon alltså fått chansen att göra det igen i serien Från savannen till Tinder. Trots att definitionen av galenskap är att upprepa samma handling och förvänta sig ett annat utfall. Jag och David bestämde oss alltså för att titta på serien tillsammans och filma våra reaktioner i det som ungdomarna kallar en reaction video. Och längre avsnitt finns exklusivt på min Patreon och kortare, tajtare klipp släpps till allmänheten på min YouTube-kanal som du hittar genom att bege dig till youtube.com och söka efter mitt namn, det vill säga Aron Flam. Stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com/aronflam i ett ord med stora bokstäver. Det går också att donera pengar via PayPal med bitcoin eller på Swish 0768943737. Swish 0768943737. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa, så jag föreslår att du beställer text, läser det, det tar bara en kvart för den är väldigt lättläst, och sen så fotar du ditt favoritcitat och lägger upp det i sociala medier med en lämplig hashtag, typ jag älskar att bli citerad eller någonting kortare. Om du kan komma på någonting bättre så uppskattar jag all hjälp jag kan få. Jag och Henrik Jönsson ska också ut på turné i höst om du har missat det. Turnén heter The Liberators och vi är i Uppsala på Katalin den 19 oktober. Den 27 oktober är vi i Linköping på The Crypt. Den 1 och 2 november är vi i Stockholm på Skalateatern. Den 3 november är vi i Norrköping på Bron, Salong och Scen, Harrys ovanvåning. Den 10 november i Göteborg på Valand, den 17 november i Malmö på Slakthuset. Och biljetter finner du på theliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken merchandise. Tack så mycket för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.